Nu får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Som är hämtat från Lukas evangeliet, första kapitlet, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Jesus. Den vi söker ska ha en gedigen utbildning, ska ha mångårig yrkesverksamhet, vara van att arbeta såväl självständigt som i grupp. Och så vill vi dessutom att du har ett ordnat familjeliv, en trygg ekonomi och ett välordnat boende i en lugn miljö. Ja, så där kan det nästan se ut ibland när vi läser annonser om ett arbete som är ledigt. Det mesta i alla fall. Och där var vi som hade valt ut den som skulle föda Guds son. Så hade vi kanske tänkt ungefär i de banorna. Det måste ju vara en människa som har erfarenheten och som har ett ordnat liv. För att det ska gå bra för Jesus, för Guds son. Men Gud tänker inte så. Gud tänker ofta tvärtom. Skulle kunna kalla en av situationstänkaren. Han tänker på ett omänskligt sätt, det vill säga på ett sätt som vi som människor nog inte skulle komma på. Han väljer alltså ut en liten flicka. 13-14 år gammal kanske. Du var inne på det, var det en flicka eller var det en kvinna? Definitivt en oerfaren flicka till mamma och Jesus. Vi skulle som sagt inte ens haft Maria i tankarna. Hon hade nog inte kommit vidare till en anställningsintervju överhuvudtaget, utan vi hade sorterat bort henne. Lagt henne i det där runda arkivet där under skrivbordet kanske. Och så hade hon varit bortglömd. Men det är inte enda tillfället. Gud väljer alltså att låta sin son komma hit till jorden som ett hjälplöst människobarn. Som en bebis som är helt beroende av människor för sin, ja, för sin trygghet, för sin uppväxt, för sitt liv. Att han bara vågar. Det är egentligen mänskligt sett ofattbart. Och han låter Jesus betala alla människors skuld. Han, den enda oskyldige. Han som inte har någon skuld. Han gör det för att vi ska bli befriade. Och han blir avrättad som den värsta av brottslingar. Med det strängaste av straff. Ett plågsamt dödsstraff. Inte för att han behövde det, utan för vår skull. Vi, om vi skulle välja, så ser vi hellre att var och en gör rätt för sig. Att vi tar våra straff. Men han har redan tagit det. Och det är ett mönster alltså i det här. Det är inte bara att Maria blir havande, utan det är flera tillfällen så att Gud väljer det som i våra ögon är oansenligt, det som inte räcker till, det som inte är möjligt. Ja, till och med som det står i första Korintherbrevet, det som är dåraktigt för världen, utväljer Gud. Det är ofta Guds väg. Maria, hon hade ju ingen erfarenhet. Men hon har, eller hade, en egenskap som är viktigare än alla andra. Hon älskar Gud. Hon lyssnar när ängeln kommer. Hon accepterar det ängeln har att säga till henne, men inte bara så där, utan hon ställer ju naturligtvis en ganska logisk följdfråga. Hur ska det här gå till? Jag har ju aldrig haft någon man. Så hon förstår ju att det här är knepigt. Och jag tror att hon förstår, så hon är, att det här hon får veta. Dels är det helt fantastiskt, men det är också någonting som gör att hon riskerar att bli utstött. Hon riskerar sitt framtida liv egentligen, gemenskap, social gemenskap. Hon riskerar sitt blivande äktenskap med Josef. Det är mycket hon riskerar. Men ändå så säger hon ja. Inte naivt, inte blåögt, utan det är ju med eftertanken och efter den här dialogen med Guds ängel. Så säger hon ja. Så när Gud i kärlek till oss och i solidaritet med oss blir en människa, så sker det alltså genom en ung och fattig kvinna som egentligen inte hade någonting att komma med när det gäller meriter. Henne väljer Gud. Och det är alltså så långt ifrån samhällets och den religiösa elitens område. Så långt bort ifrån strålkastarljuset man kan komma. Och där har vi ju nästa tydliga bild av Guds kärlek till oss. Han kommer tydligast och mest bland de som är utsatta. Bland de som har det svårt av olika anledningar. Det kan vara arbetslösa, det kan vara flyktingar, det kan vara sjuka, det kan vara ensamstående föräldrar, missbrukare, handikappade. Där finns människan genom vilken Gud blir, själv blir människa. Kvinna, fattig och ung. Gud ser henne. Gud ger henne den här uppgiften. Naturligtvis, hennes fråga, den visar ju att hon känner ju en oro. Hur ska det här gå? Hur ska det här vara möjligt? Men hon ger av sina gåvor. Hon ger till och med av sin kropp, sin omsorg och sin tid. Hon väljer att samarbeta med Gud för livets skull. Inte för hennes egen skull, utan för livets skull, för vår skull. Och sen bar Maria Jesus. Det är ju 9 månader kvar till julen nu, så att det är precis 9 månaders graviditet. Hon bar Jesus, han växte i hennes kropp för att han sen skulle kunna utföra sin kärlekstjänst för oss, för världen. Och så är det på sätt och vis med oss också, inte lika fysiskt påtagligt som för Maria. Men vi får också bära hans kärlek vidare. Och Gud vill ge dig, Gud vill ge mig, fast jag är man, uppgiften att vara som Maria. Alltså att bära Jesus. Bära Jesus i mitt liv. Bära Jesus till andra människor, för hela skapelsen. Och samtidigt som Maria fick upptäcka att bli buren av honom. Både bära honom och att bli buren av honom. Och då är frågan, är jag beredd när befallningen kommer? Som du var inne på, Helena, här i inledningsordet. Vad vill Gud med mitt liv? Svarar jag som Maria? Om Gud vill, så vill jag. Se, jag är Herrens tjänare. Inte min vilja, utan din. Så Marias reaktion, ja, det är ju bävande oro. men den byts snart ut i en fantastisk lovsång som, för hon vet ju vem, hon vet vilket barn hon väntar. Det här är långt innan fosterdiagnostik och allt annat sånt som kan göra att vi, Maria visste ju att hon väntar en pojke. Det är ju först i vår tid som det är möjligt att veta det. Och hon visste till och med hans namn. Och bland, jag har ju många dop och sådär, och frågar ofta då, vad, ja, namnet vet jag ju då, men, när jag är på hembesök, men varför ni kom fram till det namnet? Så ibland är det ju så att, ganska ofta så, att de säger att, ja, när han eller hon, vi visste inte om vilket det var, vi hade tagit reda på det, låg i magen, då sa vi, då kallade vi honom henne för, och så någonting. Men sen, när han föddes, vi säger det, så stämde inte det. Utan det blev ett annat namn. Det var först när vi såg vårt lilla barn som verkligen gick upp för oss. Och en del har ju ännu svårare. Det kan gå en månad. Jag tror det är 3 månader vi har på oss i det här landet för att anmäla till Skatteverket vad barnet heter. Men en del har stor månad där. Man vill ha ett namn som är lite unikt men samtidigt inte alldeles för avvikande, och gärna ett namn som betyder något särskilt. Vi tänkte så i alla fall när vi fick våra barn, att det skulle betyda någonting och samtidigt skulle det vara namn som var okej att bära, inte allt för avvikande. Men Maria vet alltså, det är Josef, det är Jesus, och hon berättar för Josef att han ska heta Jesus. Så är det. Marias lovsång. Den hon brast ut i, den står ju i Lukas evangeliet. Men vi ska få läsa den nu, så den står också i psalmboken. Om ni slår upp sidan, uppslaget efter det som var nyss, det vill säga sidan 1579. Då tänkte jag att vi skulle läsa den tillsammans. Och vi får tänka in oss själva i den här texten. Eller skulle jag kunna be den här bönen? Är de här orden mina? Ser ni där nere det står någon alternativ text, tror du då? Just det. Då får vi läsa det tillsammans. Maria sa, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förvarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Gud, du gör stora handlingar i världen. Du använder människor som dina medarbetare. Hjälp oss att vara systrar och bröder till Maria, lyssnande, modiga, handlande, med blick för var vår kraft och vår energi behövs. Tillsammans med Maria vill din kyrka ta emot Jesus. Som Jesus växte under hennes hjärta vill vi ha honom i vår mitt. Som han blev centrum i Marias liv vill vi alltid ha honom för ögonen. Amen. Thank you.
du.